Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Hej, Andreas Johansson på DI:s nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
Analyspodden från Dagens Industri.
Välkommen till Analyspodden. Det är alltså Dagens Industris podd om börs och makro. Jag heter Agneta Jönsson som är här idag och jag har också med mig min kollega Felicia Åkerman. Hej Felicia.
Hej Agneta.
Hur har du det?
Jo, vars, det är bra. Men på börsen är det ju inte jättekul idag. När jag sitter och tittar på min skärm här så är OMXS30 ner 1,4% varje klockan runt 10 på fredag förmiddagen. Så det är lite trist börsdag.
Ja, men andra sidan så har det ju varit bra i veckan. Här är det ändå upp nästan 5,5% i veckan, vilket gör att det faktiskt nu bara är ner 8% hittills i år. Men vad är det som gjorde att det kom av sig nu på fredagen här?
Alltså mycket av det som har hänt egentligen sedan igår kväll är, vi är tillbaka på den här klassiken från 2018-2019, spänningen mellan USA och Kina. Det är ju då till följd av bland annat, eller framför allt, den här nya säkerhetslagen som Peking har klubbat igenom för Hongkong, som har utlöst ett nytt bråk med USA. Och där väntar vi någon sorts presskonferens med USAs president Donald Trump i eftermiddag. Där han då, enligt vad administrationen har låtit förstå hittills, ska presentera någon sorts nytt besked om hur USA tänker hantera Hongkong och de här nya omständigheterna. Och där kan man ju tänka sig en grej de har spelat upp lite grann är väl att man inte vill ge Hongkong den särskilda status som stan normalt sett har i relationer med andra länder. Eftersom Hongkong har en så specifik status i Kina så har man ofta mer förmånliga handelsvillkor till exempel. Och då har man flaggat lite för att det där kanske inte blir aktuellt om Peking liksom, tar ett hårdare grepp kring framförallt då rättssystemet i Hongkong som ser rätt annorlunda ut jämfört med övriga Kina. Så det där är ju såklart någonting som gör att det svajar. Alla minns ju hur konflikter mellan USA och Kina tidigare har kunnat leda till ganska skarpa börsreaktioner både uppåt och neråt. Så det är väl inte så konstigt att falla tillbaka lite idag. Och som du sa, vi är ju redan upp ganska mycket. Så det känns väl ganska rimligt att man får en liten sättning till följd av det.
Ja, det blir intressant att höra vad som kommer ut ur den presskonferensen då.
Verkligen.
Annars så tycker jag att fokus har varit nu på alla länder som öppnar upp. Att man börjar titta på det och man har liksom sett lite sådana här gröna skott. Och det är också mycket stort fokus på alla de här som har vaccinkandidater. Amerikanska, Moderna, då AstraZeneca, något israeliskt, något indiskt som är på gång. Och det är klart det är väl det som har fått marknaden att pigna till lite nu här.
Jo, precis. Det tror jag nog. Med risk för att vara så upprepande och tråkig och ständigt pessimistisk så är inte jag så säker på att de här gröna skotten som man har sett egentligen är så starka nödvändigtvis. Men däremot så kan man ju förstå att i och med att börsen är framåtblickande, det är väl kanske inte så konstigt att man prisar in liksom framgångar på vaccinfronten. Men jag vet inte hur du ser på det, men från mitt perspektiv så betyder ju det att det finns en enorm risk i uppgången också att vi är ett bakslag i vaccinutvecklingen som ju väl definitivt kanske är så vitt jag förstår det.
Så det kan det bli.
Men
det
borde man ju kunna få en rätt kraftig reaktion på det, eller?
Det kan det bli också. Å andra sidan så är det väldigt många bolag som håller på. Så länge man har de här lite optimistiska glasögonen på sig så tror jag den här trenden som har börjat nu kan kanske fortsätta lite till. Det vi har sett är ju att innan har i princip hela amerikanska börsen dragit utav de här fangbolagen och några till. Det är mycket teknik, det är mycket den typen av bolag och det gör ju att Nasdaq ligger faktiskt på plus. Men det vi har sett är att det breda standarden på 500-indexet, det är ju bara en femtedel av bolagen på plus och andra är väldigt kraftigt ner ungefär som här då. Och det man gör nu är att man börjar skifta från det här då, från de här tillväxtaktierna som faktiskt nu börjar bli väldigt dyra till att försöka titta på andra sektorer och kanske gå nu tillbaka lite till värderingar och sådana här grejer. Och det fick ju göra att vi faktiskt fick se en comeback för bankerna här nu. Det såg vi även på den svenska sidan, att vi har haft ett riktigt bankrally här på Stockholmsbörsen. Och även selektivt på andra, till exempel Atlas Copco då, som man säger typ, det är ju det här mest kvalitetsbolaget inom verkstad på Stockholmsbörsen. Då blir ju faktiskt plus 2% i år.
Mm. Du har väl suttit och väntat lite på en comeback för bankerna? Det känns som
att det är väl mer en förhoppning. Ja. Att man ska köpa när det är SCB, så vill man ju gärna att det ska bli något av det också. Ja. Så att det kändes lite skönt att det där börjar komma tillbaka, så man inte med en dåres envishet bara själv tycker att de här är billiga.
Mm.
Vi fick faktiskt lite siffror här nu idag också från Statistiska centralbyrån över hur utlåningen har utvecklats under april. Och det var väldigt intressant det här faktiskt med företagssidan. Det har pratats mycket om det här nu, att företagsutlåningen skulle öka under den här perioden. Och det gjorde det faktiskt. Det var en årlig tillväxttakt på 5,8% nu i april, och det är upp en halv procentenhet jämfört med mars, och det är faktiskt ganska mycket med tanke på alla de här nedstängningarna och problemen som har varit. Så det tycker jag är ett lite pluskant här. Sen däremot hushållen, konsumtionslånen här som vår kollega Mats Lundstedt skrev om här, ökade också, fast inte lika mycket som i mars. Vi hade en tillväxttakt på 7,4% på konsumtionslånen, och vilket då är en minskning med 0,4 jämfört med mars. Och det grimmar ju med det här att hushållen kanske håller lite hårdare pengarna nu när man börjar bli kanske räddare för att bli av med jobben. Man sitter hemma, man konsumerar inte riktigt på samma sätt när man sitter hemma, jobbar hemma eller sitter i karantän som när man är ute och rör på sig. Och framförallt så köper man ju inga resor på kredit.
Mm. Men jag tycker det stämmer rätt bra också med, vi fick ju en KI-barometer här i veckan, där man ändå kunde se, man kunde ana vissa tecken på att hushållen nog känner att den värsta paniken är över. Till exempel så kunde man se att hur de uppfattar risken för att själv bli arbetslös under det närmaste året. Den här minskat, det är fortfarande en högre risk än normalt man ser, men den sågs ändå som mindre i majmätningen jämfört med aprilmätningen. Man kunde också se, och det har ju lite att göra med konsumtionslånen, att benägenheten att köpa kapitalvaror hade ökat något, även den fortfarande är liksom klart mer negativ än normalt. Men däremot så ska man väl också flagga för att det är ju fortfarande så att en större andel av hushållen än normalt ser det som gynnsamt att spara och planerar att spara mer under det kommande året jämfört med tidigare. Så att, det ska bli intressant att se vad som händer, men framförallt med konsumtionslånen, för jag tänker att de kan vara mycket mer snabbrörliga än bostadslånen. Och de har ju gått upp under en period nu, så det ska bli väldigt intressant att se hur det utvecklas under resten av året. På den fronten. Jag tror att det kan säga mycket om humöret bland hushållen, hur de ser på konjunkturen.
Absolut, visst är det så. Så de här siffrorna ska man ju titta på varje månad och se vad som händer nu. Och som du säger också, bolånen är ju lite annan grej, för det är ju längre ledtid på det där innan ett bolån betalas ut. Så har man ju först ansökt och sen har man hittat någonting att köpa och sen betalas det ut. Så där är ju en eftersläpning på minst en månad i alla fall.
Och det är en helt annan efterfrågebild där också. Även om det är klart att det fortfarande finns en risk att man kan se att det här sprider sig vidare till bostadsmarknaden, så är det ju så att bostadsmarknaden har ju en sorts, alltså dels eftersom vi redan haft en, under de senaste åren har upplevt en större sättning där, så tror jag ändå att risken för spridning är något mindre. Och sen så är det ju så att folk behöver fortfarande någonstans att bo, och det bygger in en sorts grundläggande efterfrågan som, så länge det fortfarande är så att människor med hyfsat höga inkomster känner sig relativt trygga med sina jobb, så tror jag att man kommer fortsätta se liksom en stabil utveckling där. Nog inte någon chans på liksom några stora prissökningar såklart, men ja, den är lite speciell. Liksom. Den delen av hushållsutlåningen måste hanteras på ett annat sätt än till exempel konsumtionslånen.
Och där måste man ju, där är du inne på viktig grej. Det handlar ju väldigt mycket om vilka som blir av med jobben och var de bor för någonstans här. Vilket gör att det kan nog bli lite olika utveckling i olika delar av landet. Vi såg ju hur huspriserna gick ner i Trollhättan när Saab hade problem. Vi kanske får se den typen av effekter, men kanske inte så stora effekter i centrum i storstäderna, så att säga.
Men just den biten tror jag ska bli, tycker jag ska bli väldigt intressant att se. Vi har ju, du och jag har ju pratat om det här i veckan, just vilka hushåll är det som drabbas nu, vem blir av med jobbet, hur påverkar det saker. En grej som var intressant i KI-barometern, som de specifikt tog upp på ett sätt så att det ändå var notervärt, var att i storstäderna så är det fortfarande så att, synen på hur stor risk det är för att man själv blir arbetslös är högre. Och fortsätter ligga högre. Så att det verkar ju finnas... Det ska bli intressant att se... Jag tror man kan använda bostadsmarknaden lite som en nästan som en indikator på just det. Att om bostadsmarknaden kan stå sig stabilt, men den bilden från den här lite mjukare indikatorn fortfarande visar en större osäkerhet i storstäderna, då kan man väl dra slutsatsen att ja, det är ganska olika för olika hushåll även i storstadsregionerna. Och det börjar bli väldigt intressant att titta på alla de här väldigt små... Alltså att titta mycket mer i detalj på utvecklingen än de här väldigt stora breda siffrorna som vi oftast tittar på. Och det tror jag kommer vara jätteintressant hela sommaren egentligen.
Jag tror du får samma effekt på vad det gäller på aktiemarknaden. Att det kommer vara väldigt stor skillnad, kanske ännu mer än vad det är idag. Vilka aktier du ska in i på, hur det rör sig i olika sektorer och hur det rör sig på olika marknader. För det är många olika såna här drivkrafter som kickar in nu. Det räcker inte bara med att titta på den stora bilden.
Mm. Ja, visst.
Sen, vad säger du om det här? Vi tittar på totala utlåningen som alla hushåll och företag har lånat ut av bankerna då, eller monetära finansiella institut som det så fint heter, är 6791 miljarder. Det är ju faktiskt bara lite mindre än det här senaste paketet som EU vill ge till krisländer i form av lån och bidrag här nu. Vad tycker du om det?
Ja, det var ju en väldigt intressant grej som kom i veckan. Först, man hade ju på känn att nu kommer det komma något större till slut efter månader av det sedvanliga bråket som brukar vara inom framförallt eurogruppen och EU som helhet. Sen kom Tyskland och Frankrike med sitt förslag. Och sen kom då EU-kommissionen den här veckan och hade ökat på ytterligare. Så det är 750 miljarder euro vi pratar om. Det är alltså ungefär 50% större än det tysk-franska förslaget. I svenska kronor blir väl det under 8000 miljarder kronor, men inte så mycket under. Och det... Jag tror att det här kommer ju gå igenom. Det är mycket möjligt att man ser vissa mindre förändringar för att få med sig de länder som är skeptiska nu. Där Sverige är ju ett av dem. Men det är inte så många länder som sätter sig emot, och det är inte så stora, tunga länder som sätter sig emot i nuläget. Så att det kommer ju mynna ut i någonting som ser ungefär ut som det som nu har presenterats. Och det behövs ju ett större... Det har ju varit ett problem att man inte har fått till ett större krishanteringspaket eller ett återhämtningspaket, om man ska direkt översätta från de engelska uttryck som används. Sen så ska man ju också bara komma ihåg, jag tyckte att vår kollega Victor Munkhammar skrev en väldigt smart kommentar på det här, att det som händer nu är ju att man tar, det är lite den franska linjen egentligen. Frankrike har ju drivit på för att liksom utöka även det finanspolitiska samarbetet, och president Macron inledde ju verkligen en kampanj för det efter Brexit. För att då hade man blivit av med de här jobbiga britterna som alltid stod emot allt sånt, även om de inte var med i EMU. Och det går ju, man tar ju tunga steg mot ett större, en större finanspolitisk union i nuläget. Och det kommer göra det knivigt framöver för framförallt de mindre medlemmar som inte är med i eurosamarbetet, som till exempel Sverige.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Så här, och det känns ju konstigt för vår del också. Om vi jämför oss med Italien till exempel, har vi ju en helt annan struktur. De har en jätteskuldsatt stat medan privatpersoner knappt har några lån. Hos oss är det tvärtom. Och ska vi svenska skattebetalare då betala till välbeställda italienska hushåll? Det känns inte jätterättvist, måste jag ju säga.
Nej, men jag tror att det kommer krävas en Nu är väldigt länge sedan vi hade våran folkomröstning om euron. Och eurosamarbetet såg så himla annorlunda ut. Då. Man kan ju verkligen tänka sig en värld på ett par års sikt när det här kanske har blivit mer formaliserat. När man liksom har sprängt, man har gått över den här röda linjen och är inne i en värld där det inte är omöjligt för EU att ha den här typen av gemensam skuldsättning och den här typen av, det ska man ju också påpeka att i det här paketet som presenteras nu, en stor del av det ska ju vara bidrag, inte lån. Där skiljer det sig ganska mycket från hur man hanterade eurokrisen till exempel. Det kommer vara ett väldigt, väldigt annorlunda eurosamarbete som vi ser om ett par år antagligen.
Ja,
och då är det viktigt ändå tycker jag att ha en diskussion om, är det värt att omvärdera Sveriges linje när det gäller eurosamarbetet eller inte? Jag har inte företräder ingen sida här, men det är en diskussion vi nog måste ha igen. Vi kommer tvingas in i den tror jag om inte annat.
Ja, och utan flera olika anledningar. Du har ju samma sak med bankunionen, att det ju blir väldigt konstigt om vi skulle vara med där om vi inte får vara med och bestämma. Och det får vi inte vara i och med att det bara är EMU-länderna som sitter med i de här högsta instanserna. Så att det kanske blir en folkomröstning att antingen gå med i euron eller också en svexit så att säga. Att man inte kan ha det här mellantinget vi har nu.
Ja, det är ju det hårda valet som skulle kunna uppstå, definitivt. Och sen har vi också faktiskt tappat vår viktigaste fördel som vi hade, nämligen att vi hade Storbritannien som också stod utanför och som var stora och starka och som kunde hålla emot. Och i nuläget finns det inte riktigt ett sånt land. Jag menar, Nederländerna och Danmark till exempel står ju också på den svenska sidan i väldigt många frågor. Men det är inte så starka tongivande medlemsländer på det sättet som Storbritannien var. Så att det är något att hantera i framtiden.
Precis som jag ser det så är ju risken att vi bara får en massa konstiga skatter, alla typ mer plastpåseskatter och olika grejer och att det blir bara krångligare alltihopa det här, men att vi inte har någon jättestor fördel utav det.
Mm.
Sen däremot, några bolag faktiskt hade fördelar nu att du började pigna till, apropå det här med Italien, så hade du Intrum som jag följer också och skrev här för 2 veckor sedan att den var väl billig. Där fick vi en ordentlig uppstuds denna veckan på 20%. Nu är den visserligen ner 45% i år här och det beror mycket på att de har stor exponering. De kallar det för strategiska marknader, Italien och Spanien och Grekland. Och det är framförallt Italien som har varit jättejobbigt för dem eftersom alla domstolar och alla grejer ligger nere, så mycket av deras verksamhet har man inte kunnat jobba med under den här perioden nu.
Ja visst, nej, men det ska bli väldigt intressant att se om man lyckas få fart på de bitarna igen och öppna upp sådana grundläggande delar av samhället. Det måste ju underlätta jättemycket för ett sånt bolag.
Ja, och när jag pratade med vdn här, Mikael Eriksson, så pratade man ju också om det här nu, att nu håller ju de och flera andra bolag på att lobba också för att försöka få fart på myndigheterna i de här länderna så att de inte tar de här jättelånga, som normalt är ju domstolarna stängda liksom hela semesterperioden där för augusti och en bit in i september. Och det är ju jättebra när man har haft nedstängt redan nu liksom, utan att man ska försöka få lite fart på det hela där. Så det hoppas jag man lyckas med.
Ja, har man sett några sådana signaler kring ifall man liksom ska behandla den här nedstängningen lite som att nu har folk haft sin semesterperiod. Nu kan vi inte göra som vi brukar göra under sommaren här. För det brukar ju verkligen vara i Italien och även i en del andra länder längre söderut så har man ju de här väldigt långa, väldigt nedstängda semesterperioderna normalt sett.
Företagen vill ju det. Sen är ju frågan då om myndigheterna går med på det. Det är ju liksom, där är väl juryn fortfarande ute så att säga.
Mm. Ja, men något att hålla koll på, definitivt.
Det är något att hålla koll på. Sen hade vi ju ett elände här med SAS kom ju med sin rapport igår. Och då får man ju verkligen se hur den här krisen verkligen slår i siffror. De rapporterade ju februari till april. Så att de hade ju ändå liksom 1,5 normal månad. Och ändå så halverade de sina intäkter. Och de hade en förlust på 3,7 miljarder. Kapaciteten både på passagerare och då flygplan gick ju ner över 95% i april. Det är ju enorma tapp och det är ju på grund av allt resande ställt in. Och för att klara det här så har de lånat nu 3,3 miljarder med danska och svenska staten som garanterar det här till 90%. De säger det att de kommer ha negativt kassaflöde, det vill säga de måste ut med 500-700 miljoner per månad nu, åtminstone fram till slutet av oktober. Och de har 4,2 miljarder i kassan. Så att där är det ju riktigt tungt. Man pratar ju nu med, om att göra en riktig översyn av kapitalet, kapitalförstärkning då med storägarna, och det är ju svenska och danska staten som äger 15% var, och Wallenbergstiftelsen är ungefär hälften så mycket. Och kollega där, Magnus Dagel, han skriver ju det att han tror ju på att det blir en ny emission modell större här framöver. Mm. För de, det räcker ju inte, de kan ju inte bara betala sina löpande kostnader, de måste ju kunna köpa plan och hantera verksamheten också. Så det är ju riktigt bekymmersamt. Man förhandlar ju också om personalminskning på upp till 5000 personer. Och det är ju otroligt mycket med tanke på att i april hade de typ 8000 anställda.
Ja.
Och sen är ju redan nu 90% permitterade.
Ja.
Och nu öppnar man några linjer i juni, och det är positivt. Bland annat tycker jag då att det är trevligt att de öppnar Kalmar. Det kanske gör möjligt att jag kan åka ner och hälsa på något i södra Sverige här framöver. Man öppnar Skellefteå och Malmö, och sen ska man öppna Ängelholm. Men då kom meddelandet igår att Peab, som tydligen då har drivit Ängelholms flygplats i några år nu, stänger ner den för att de har inga möjligheter att göra det. Så det blir, där kommer det inte bli någon öppning. Och det visar, tycker jag, lite på sårbarheten också i det här med inrikesflyget som vi har. Vi har ju redan BRA som är under rekonstruktion. Började nu liksom en hel del flygplatser, de som inte drivs av Swedavia då, stänga ner också. Då har vi ännu mer problem. Så jag tycker där känns det lite att det här är faktiskt på allvar, och det tycker jag också regeringen behöver ta tag i ordentligt så att vi inte stänger ner stora delar av Sverige.
Det är också en väldigt bra illustration av den här, liksom, den här stora bilden som har legat bakom varför man presenterar så otroligt mycket akutåtgärder för att bara hålla saker vid liv under den här perioden när allting behöver vara nedstängt. Att det finns alla de här, liksom, banden och relationerna som är det som bygger upp hela ekonomin i grunden, och när de kapas så försvinner mycket mer än vad man kanske trodde att det skulle göra innan. Alltså det är väldigt svårt att se alla band som löper igenom ekonomin, och att det är i ett akutläge så kan det göra så stor skillnad om man lyckas upprätthålla dem liksom tills man kommer tillbaka till ett normalläge. Jag tycker att det är en bra bild över det liksom, där man kan förstå hur alltihop hänger ihop liksom, och förstå att det finns så mycket konsekvenser av att inte göra den här typen av akutinsatser. Liksom.
Vi får se hur det blir med det där, men det är också en sak att hålla ögonen på. Nu hänger de ju med här också och öppnar upp några internationella linjer, bland annat New York och Chicago med och Amsterdam, så att man ändå ska kunna ta sig ut i världen för de här mer nödvändiga resorna då.
Ja, om de nu släpper in svenskar, det får vi väl se.
Det återstår ju att se. Det är väl inte i första taget. Det är inte jättekul om man hamnar i karantän någonstans.
Nej, precis.
Nästa vecka, händer det några spännande saker på din front då?
Jo, men det händer ganska mycket på min front. Vi får, det är ju månadsskifte, så vi får nya amerikanska sysselsättningssiffror. Alltid lika kul. Vi brukar ju till och med betta om dem på redaktionen. Så får se om jag vågar lägga in ett bett den här gången. Det känns lite vanskligt. KI gör ju extra mätningar nu också. Utöver sin ordinarie barometer så gör de en extra mätning på hushållen och en extra mätning på företagen, som jag tycker kan vara intressanta. Man behöver ju mer liksom snabba data fortfarande. Men den viktiga grejen nästa vecka är att vi har PMI-vecka. Så på måndag är det industri-PMI för hela slanten, och på onsdag är det tjänste-PMI för hela slanten. Och där har jag bara en liten... lyfta upp ett finger och påpeka att just nu så känns det ju som att det har varit liksom mycket, vad ska säga, positiv psykologi på marknaden. Den här idén om ett V-format scenario har återkommit, och det känns som att man ser vissa liksom små gröna skott och så hugger man på dem. Och grejen med de här PMI:erna som vi kommer få nu, alltså indexen är ju konstruerad så att man mäter förändringen. Så att lite egentligen, oavsett vad som händer i den reala ekonomin, så borde de studsa upp eftersom det är förändring jämfört med föregående period. Och föregående period var jättedålig. Så att så länge det inte har rasat ytterligare så ska man liksom se lite av ett V-hack i de här kurvorna. Inte egentligen för att helt oavsett vad som händer i den realekonomin nästan så borde man se det. Så att man ska ha det i bakhuvudet när man tolkar de här siffrorna. Jag tror att vi nu igen går in i en period där inköpschefsindexen är mindre användbara än vad de var, just för att vi får en massa sådana tekniska faktorer. Så att det kan vara ett par månader där man ska vara försiktig med hur man tolkar dem. Så jag vill bara slänga med det som en liten varning inför nästa vecka så att man inte drar på allt för stora trisser om det ser ut som ett V. För det behöver egentligen inte säga så mycket som man tror att det gör.
Nej, så då får man inte bli jätteglad här att man ser att de stussar upp ordentligt.
Man kan ju också påpeka såklart att allting som inte är en fortsättning neråt är ju positivt. Det är självklart, så jag menar inte att man ska vara superpessimistisk. Men man ska vara försiktig i sina tolkningar bara. Du då, är det något som händer utifrån din horisont nästa vecka att hålla koll på?
Claes Olsson kommer med rapport på onsdag. Där har ju kollegan Johan Wendel skrivit om dem tidigare här och tycker att den är lite väl dyr och det kan man väl hålla med om. Så det här blir lite intressant att höra vad de säger. Och så får du Sectra som också har varit ett sådär bolag som har gått väldigt kraftigt som kommer med sin rapport. Det är väl de två viktiga grejerna som händer på bolagssidan nästa vecka. Och annars får vi hänga med här vad som händer i marknaden och vad det kommer för nyheter om Hongkong och Trump och all statistiken här. Så det blir nog mycket makrofokus i nästa vecka.
Och i väntan på alla presskonferenser med Trump och alla makrosiffror, om man vill lyssna på lite andra poddar så har ju vi några andra man kan lyssna på. Vi har ju bland annat Makrorådet med vår kollega Viktor Munkhammar. Sen gör det Digitalpodden och så har vi Smarta pengar som handlar om privatekonomi. Så har vi Förnuft och känsla när intervjupodden om ledarskap. Och sen så har vi våra dagliga poddar Morgonkoll och Ekonomistudion som man kan lyssna på varje vardag för att få lite mer koll. Men med det kanske vi ska ta helg då.
Ja, jag tycker vi gör det. Nu får vi se här vad som händer. Och alla kan väl behöva vila upp sig lite över helgen. Trots allt så har det varit en rätt dramatisk vecka här.
Ja, visst. Nya färska tag på måndag helt enkelt.
Vi nöjer oss med det och säger tack och hej.
Hej då.
Hej då.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Hej, Andreas Johansson på DI:s nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
I podden DI Jämställt Näringsliv möter vi kvinnorna som har nått toppen och personerna som verkar för ett mer balanserat näringsliv. I premiären ska vi träffa Sveriges mäktigaste techkvinna Sofie Benz. Och sedan hörs vi igen varje månad den 15. Trevlig helg!
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.